Amen. Det är advent. Det är väl härligt. Jag är ju en sån, det vet ni som känner mig. Christer Hultberg heter jag förresten. Om det skulle vara någon som inte känner mig. Jag heter det även om du känner mig. Men jag är pastor här i ena kyrkan sedan några år tillbaka. Ni som känner mig så där hyfsat väl vet att jag är ingen stor älskare av höst och vinter. Jag gillar sol och värme och sånt där. Men jag tycker att adventstiden är ändå någonting speciellt med. Trots att den infaller liksom mitt i det kalla och kanske just därför. Att få liksom i den här tiden ändå få samlas kring ljus och värme och lite myspys och alltihop det här. Visst är det bra? Ja. Jag vet att det här är en tid som väldigt många människor tycker väldigt mycket om också. En tid av förväntan, en tid av längtan. Vi ser fram emot jul och vi ser fram emot att få träffa familj och släkt och vänner och alltihopa det där. Men också att få fira Jesu födelse. Och kanske också att få stanna upp och reflektera över han som kommer, din konung kommer till dig. Och även om det här är liksom då en kristen högtid så vet jag att också ganska många människor som inte kanske räknar sig som personligt troende kristna också gillar den här adventstiden. Att få tända ljus i den mörkaste tiden på året. Det är mysigt, det är varmt och det skänker på något sätt lite hopp och framtidstro. Ibland då och då när vi firar advent så brukar jag bara påminna om vad är det här för en helg eller en tid som vi går in i. Själva ordet advent kommer från latinet. Nu får du vara med och anteckna och så här, för det kommer en skrivning på det här efter nyår. Nej. Från latinets adventus domini som betyder Herrens ankomst. Han kommer. Och firandet av advent, alltså man firar på lite olika sätt runt omkring i världen. När vi är i den här delen av världen, i Sverige och i Norden och så här, och lite grann i Tyskland, så är vi de som firar advent allra mest. Från början så har det sina rötter i julfastan. Det är ju, hade kanske varit bra att ha en fasta innan jul. Men, en 40 dagar lång fasteperiod. En förberedelsetid inför julen, precis som vi har ju en fasteperiod inför påsk och sådär. Och det finns en hel del likheter med förberedelsetiden som är inför påsken. Och många av de bibeltexter som vi läser den här tiden i adventstid är också sådana texter som kommer tillbaka under påsken. Så det här, det hänger liksom någonstans ihop. Man vet inte exakt när vi började fira advent i på det här sättet som vi gör, men det är någonstans belagt ända tillbaka till 400-talet och sen har det liksom hållit på olika sätt. I Sverige så försvann, du skulle kanske vara glad över reformationen, för i Sverige försvann fastan inför julen i adventstiden när Sverige blev protestantiskt på 1500-talet. Rent teologiskt, det har Aron redan varit inne på, så handlar advent om exakt det som ordet betyder. Herrens ankomst. Att Jesus har kommit. Han föddes. Jesus föddes in i den här världen. Gud själv låter sig födas in i den här världen. Men det handlar också om Herrens ankomst eskatologiskt, det vill säga att Jesus kommer tillbaka. Han har lovat att komma tillbaka. För att vi ska få vara med honom i evigheternas evighet. Men det handlar också om det personliga mötet. Herrens ankomst till dig. In i ditt liv, in i din situation, in i din vardag. Det personliga mötet med Jesus Kristus. Se, din konung kommer till dig, skriver Sakaja i det 9:e kapitlet. De här bibeltexterna som vi oftast läser, kyrkoårets texter, så handlar ju om löftena, om tiden innan Jesu födelse. Det handlar om kungen som kommer. Och idag då så ska vi faktiskt, om du har överseende, läsa en annan text än de allra vanligaste adventstexterna. Alldeles strax en text som knyter samman adventsbudskapet med det som vi har talat om de senaste veckorna under hösten här. Om du inte har varit med så mycket, så bara en snabb resumé vad vi har pratat. Vi har pratat om att när Gamla testamentet avslutas med profeten Malaki, så inträder en 400 år lång tystnad när Gud inte talar. Det finns inga fler profeter. Det är tyst ifrån himlen. Det är inga budskap. Och under den här tiden så går det judiska folket genom extrema svårigheter. Där de i stort sett förbjuds att fira gudstjänst. Templet vanhelgas, ska jag återkomma till det om en stund. De lever under ett förtryck av den ena ockupationsmakten efter den andra. Men i den här tiden, 400 år, så bärs man ändå av de löften som man har fått. Bland annat så profeterade Malaki, som är då sist av alla profeterna, om en dag som ska komma när rättfärdighetens sol, det är så vackert poetiskt uttryckt, när rättfärdighetens sol ska gå upp med läkedom under sina vingar. Och för att det ska kunna ske, säger samma profet, så kommer Gud att sända en annan profet som är som en ny Elia, säger han. Han ska vara som Elia, han ska förbereda människors hjärtan på att ta emot Messias. Och just de orden kommer en ängel till Johannes döparens far Zacharias och påminner om det. Och när Gud genom den här ängeln lovar Zacharias att han ska få en son, så är det de orden som liksom följer med i det löftet. Han ska bli som Elia. Han ska förbereda människors hjärtan på att ta emot Messias. Och sen när Johannes växer upp och så börjar han predika och samla stora skaror av människor mitt ute i ingenting. Långt utanför stan, ute på landet, liksom, längre än 400. Och det är stora skaror som kommer dit, lyssnar på honom, omvänder sig, låter döpa sig. Men grejen är att Johannes aldrig är särskilt intresserad av att dra folk till sig själv. Utan den där dagen när Jesus kommer gående ut med Jordanflodens strand, så är Johannes jättesnabb med att peka på honom och säga det är han som det handlar om. Han är den som Gud har lovat att sända. Och sen får ju Johannes vara med om det här fantastiska. Liksom, han får döpa Jesus. Och med all säkerhet så är Johannes döparen bland de där som hör den bekräftande rösten från himlen. Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Så grejen är, bara som en inledning till min predikan, att Johannes vet vem Jesus är. Hela hans eget liv och hela hans tjänst har handlat om att bana väg för Jesus. Att förbereda folket på att ta emot Jesus när han kommer. Och ändå så är han nog inte helt säker. För Johannes hamnar i fängelse på grund av sin frispråkighet mot makten och speciellt mot kung Herodes. Och så står det så här. Johannes fick i fängelset höra om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Och det är lite det som jag tänkte predika om idag en stund. Jesus, är du den som skulle komma? Eller är det någon annan vi ska vänta på? Och grejen är att Jesus svarar Johannes genom att på något sätt skicka tillbaka frågan till honom. För sen står det så här. Jesus svarar dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Alltså Jesus svar är ungefär så här. Säg så här till Johannes: detta är vad som händer. Så vad tror du, Johannes? Är jag den som skulle komma? Hur tänker du? Och Jesus svar, det han säger, det han liksom räknar upp av det som händer, har ju jättestarka kopplingar till en mängd profetiska löften, och inte minst då till Jesaja 61. Där det står: Herrens ande är över mig, för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att förkunna ett nådens år från Herren och en hämndens dag från Gud. Vad är det för hämnd? Jo, när han tröstar alla sörjande. Det är hämnd. Att genom sörjande i Sion, huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg och en lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Det är ju den här texten som Jesus läser högt i sin hemstad synagoga alldeles efter att han har återvänt ifrån 40 dagar i öknen när han har blivit frestad av djävulen, som Danne predikade om för några veckor sedan. Och när Jesus har läst de här verserna ur Jesajas bok så står det så här. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Och alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Ett laddat ögonblick. Vad kommer nu? Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Vad är det Jesus säger? Jesus säger, nu har löftet gått i uppfyllelse. Det som ni har väntat på, den som ni har längtat efter, nu är jag här. Och från och med nu, säger Jesus, är det nådens år som gäller. Och nådens år, är ett uttryck som är förknippat med det judiska jubelåret. Det här har vi predikat om vid några tillfällen, men bara ska försöka göra det här snabbt, för det här är viktigt. I tredje Mosebok så står det att vårt 50:e år ska vara ett speciellt jubelår för det judiska folket. Ett år som ska inledas på Yom Kippur, alltså den stora försoningsdagen. Och i korthet så handlar det året om återställelse och upprättelse. Alltså det skulle finnas, bestämde Gud, en gräns för konsekvenserna av misslyckande och nederlag. En gräns för förnedring. Om någon till exempel hade varit tvungen att sälja sin egendom på grund av skulder eller andra svårigheter, så gällde det fram till jubelåret. Liksom. Ja, men nu får du sälja det där. Du får avstå från det där så att du liksom kan betala din skuld. Men när jubelåret träder in så får du tillbaka det som en gång var ditt. Och hade det gått riktigt illa så man kanske hade blivit tvungen att överlämna sig själv till sina fordringsägare som slav mer eller mindre. Så fick man sin frihet tillbaka. När jubelåret bröt in, då avskrevs all skuld. Egendom som man hade fått lämna som betalning återgick till den ursprungliga ägaren. Alla skulder nollställdes och de som hade fått arbeta av sin skuld och kanske bara fått mat och husrum av sina fordringsägare blir helt fri. Jubelåret, eller det som Jesus kallat nådens år, handlar om en ny chans. En ny start. Om upprättelse. Vet du, den där morgonen i gryningen, jag älskar den här bilden. I gryningen på försoningsdagen, vart 50:e år, så man hann ju inte vara med om så många sådana i sitt liv. Så steg prästerna upp på tempelberget för att blåsa sina horn, du vet, de här shofar, de här stora böjda hornen. Och det finns beskrivningar, även om de inte är helt vetenskapligt belagda, men det finns beskrivningar om hur det ljudet spreds över hela landet. som en sorts stafett. När man hörde ljudet från tempelberget så blåste man i sina egna horn så att det hördes till nästa by och sen till nästa by och nästa stad och nästa plats. Och det här är ju inte helt lätt för oss att sätta sig in i. Men ändå liksom tänk den här tanken. Man har kommit på obestånd. Man har fått lämna hus och hem. Lämnat din mark. Allt vad du hade. Och till slut för att kunna betala av din skuld kanske du till och med har fått överlämna dig själv till dina fordringsägare. Och så har det gått många år av förnedring. Att leva på existensminimum. Skuldsanering utan någon egentlig framtid. Massor av år av hopplöshet. Men den här dagen är en ny dag. Den här dagen bryter en ny tid in. När gryningen kommer och solens första strålar liksom börjar lysa så hör du det här ljudet, hornen som talar om att nu är du fri. Att det är nog nu. Att nu kan du gå hem. Din skuld är utplånad och allt som du har förlorat är ditt igen. För det judiska folket så inföll det här jubelåret som jag sa då en gång vart 50:e år. Även om man faktiskt på Jesu tid hade slutat att fira jubelåret. Man firade symboliskt men det innebar inte längre liksom någon juridisk eller verklig skillnad. Men när Jesus säger, det betyder ju att nu är det alltid jubelår. Alltid jubelår. Från och med nu, säger Jesus, så finns det alltid en väg ut. Det finns alltid befrielse. Det finns alltid upprättelse. Det finns alltid en ny chans. Det finns alltid ett hopp. Och det finns alltid en framtid. Och jag vet inte om du har tänkt på hur många av texterna som vi läser i adventstid som handlar om just detta, den stora skillnaden. Texterna som handlar om ljus i mörkret. Som handlar om glädje istället för sorg. Som handlar om lovsång istället för förtvivlan. Det ska inte längre vara nattsvart mörker där ångest nu råder, skriver profeten Jesaja. Ljuset, skriver Johannes i sitt evangelium, lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. De här texterna handlar om syn för de blinda, frihet för de fångna, glädje för de fattiga. Jesus kom för att ställa till rätta. Jag älskar det uttrycket. Jesus kom för att ställa till rätta. Och grejen är att först Johannes döparen och sedan Jesus, de dyker ju upp efter 400 år som vi sa av total förnedring. De dyker upp i en tid när det fanns en sån enorm längtan efter förändring, efter ljus i mörkret. Men de har levt under persisk förtryck och sedan under det grekiska väldet och sen kom Antiochus den fjärde och förbjöd gudstjänster och sen för att liksom riktigt förnedra det judiska folket så reste han en bild av Zeus inne i det allra heligaste i templet och sen offrade de grisblod i templet. Och som det inte var nog med det så kommer romarna sen. Har du läst Asterix så vet du hur korkade de var. Alltså hela folket längtade efter förändring och upprättelse. Och kanske är det just den förväntan och den längtan som gjorde Johannes döparen lite grann osäker. För att förändringen och upprättelsen såg nog inte riktigt ut som man hade föreställt sig och hoppats på. För den förändring som Jesus och den upprättelse som Jesus kommer med handlar ju inte i första hand om förändrade samhällsstrukturer eller politisk makt. Mitt rike är inte av denna världen, säger han. Utan istället så förvandlar han det inre hos de människor som längtar. Förvandlingen av den här världen är en frukt av människor som har fått sina liv förvandlade på insidan. Och Jesus möter människor, han möter desperata människor, han möter människor i nöd, människor som längtar efter befrielse, upprättelse, ny chans. Men Jesus vänder sig inte så särskilt mycket till de präktiga, till de fina, till de som ser sig själv som lyckade och fromma och lite bättre än alla andra. Det är precis som Jesus struntar i dem. För Jesus kommer till oss. Vi som är lite trasiga. Vi som inte klarar av det. Vi som inte har något eget att komma med. Han kommer till oss som förtvivlat hoppas på en andra chans. Eller en tredje chans. Eller en 78:e chans. Han kommer till oss som behöver hans nåd och hans förlåtelse. Jesus kommer till den som har misslyckats, till den som har syndat och till den som har förlorat sig själv i kampen. Jesus kommer till den som är sjuk och hungrig och trött, till den som inte har något hopp. Jag är säker på att jag tänker, jag tror, jag hoppas att vi ska sjunga om en stund. Han kommer till sörjande hjärtan. Och livet får annan gestalt. Du vet, vi kan ha så jättemycket fina och fromma och traditionsfyllda tankar inför advent. Men egentligen handlar ju advent om en desperat längtan efter Jesus. Och vi kan se den där längtan, den där rörelsen mot Jesus rakt igenom alla evangelierna. Kvinnan som tänker att får jag bara röra vid tofsen på hans mantel så blir jag frisk. Eller den blinde som ropade högt om förbarmande. Och när folk säger åt honom att hålla tyst så ropar han ännu högre. Eller hos Jairus, synagogsföreståndaren. Som kommer till Jesus när hans dotter är så sjuk så han tror hon håller på att dö. Eller den där rike unge mannen som har allt men inser att det är ändå något som fattas. Vi kan se den längtan hos den där andra mannen som klättrar upp i ett träd för att åtminstone få se Jesus. Eller hos den där kvinnan som objuden tar sig in på en fest hos farisén Simon. Och gråtande kastar sig ner vid Jesu fötter som Evelina talar om i fredagskväll. Och vi kan se den hos killen på korset bredvid. Han som vet att det är kört. Och som ett sista desperat halmstrå att gripa tag i. Bara ber Jesus om en tanke. Det är längtan efter förändring. Längtan efter ljus i mörkret. Längtan efter Jesus. Och jag har ibland upptäckt hos mig själv, jag vet inte hur det är med det, men ibland har jag upptäckt hos mig själv när jag läser de där berättelserna. Så dyker det upp en tanke hos mig att så där galet och ovärdigt desperat tänker jag aldrig bli. För vi vill ju gärna vara lite sofistikerade och förståndiga och mogna. Och jag tänker att det är ju väldigt tragiskt om det där skulle vara den sannaste och mest välliknande bilden av mig som existerar. För var finns hjärtat och passionen och elden och glöden och drivet hos en huvudfoting? Om det bara är huvud, om det bara är förstånd och intellekt och struktur och akademisk mognad, har vi inte missat någonting då? Om någon vill hämta en servett åt mig så är det fantastiskt. För du vet att när Jesus säger hur vi ska... Oj, så snor jag inte.
Tack.
När Jesus säger hur vi ska älska Gud, så kommer hjärtat, lyssna på vad jag säger nu. När Jesus säger hur vi ska älska Gud, så kommer hjärtat först och förståndet sist. Det här, joho. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade: mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och ditt lilla korkade förstånd. Det var en tolkning, det sista. Hebreerbrevets författare skriver i det 11:e kapitlet att det är genom tron som vi förstår. Och det finns en fantastisk story i slutet av Johannesbrevet. Och den har vi nog aldrig predikat över på en advent, men nu gör vi det. Så har vi gjort det också. En story i Johannes, inte brevet, evangeliet, som jag mer och mer tänker och känner att sån skulle jag egentligen vilja vara. Och inte en huvudfoting. Efter uppståndelsen, lärjungarna har mött Jesus vid några tillfällen, och Jesus har sagt att han ska möta dem igen i Galileen. Så de drar dit, lärjungarna, gänget, och kanske dröjer det, jag vet inte. Kanske är de fortfarande lite grann osäkra på vad är det egentligen av det vi har varit med om som är på riktigt. Vad är det som är sant? Vad är det som verkligen har hänt? Och i alla fall så verkar det som att Petrus, som hade ungefär lika många bokstäver som jag har, blir lite rastlös. Så han berättar för de andra att nu går jag och fiskar, och så gav han titeln till en av Per Gessles största hits. Jag går och fiskar, sen. Och de andra lärjungarna, de hänger på. Och kolla här. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden. Men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem: mina barn, har ni inget att äta? De sa nej. Han sa: kasta ut nätet på höger sidan båten så ska ni få. De kastade ut nätet och nu orkar de inte dra upp det för all fisken. Lärjungen som Jesus älskade, det är också ett ödmjukt sätt att beskriva sig själv, sa då till Petrus: det är Herren. Och jag vet inte vad de andra sa. Liksom så, ah, men kom igen, det är klart att det inte är. Jag lovar, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren, drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter båten med fisknätet på släp. Det var inte långt från land, omkring 100 meter. Det är en fantastisk story. Alltså, Petrus får höra, det är Jesus. Då tar han på sig kläderna och hoppar i vattnet. Det är lite udda. De flesta människor tar av sig kläderna innan de hoppar i vattnet. Men Petrus, han var lite förvirrad. Så han tar på sig kläderna och hoppar i vattnet. Han struntar i allt annat. Han ska bara fram till Jesus. Och det är inte långt kvar, 100 meter. Men han pallar inte och väntar. Liksom. Han måste få möta Jesus. Och om du någon gång har varit i Genesarets sjö, Tiberias sjö står det här, det är samma sak. Om du har varit i Genesarets sjö och badat där, så vet du, det är den dyraste botten du kan hitta i världen. Och att springa 100 meter där, jag vet inte. Alltså det är nästan konstigt att inte den här båten var före honom in, eller hur? Men han ger hjärnet, den här desperata längtan efter Jesus. Jag tänker att vi skulle vara lite mer såna, hörde du. Varför är han så ivrig? Därför att han vet att han behöver möta Jesus. Eller hur? Petrus bär på ett misslyckande. Han har svikit, han har förnekat Jesus. Hans självbild är slagen i bitar. Det är inte så där jättelänge sedan han sa: Jesus, om alla andra sviker, jag är ju, fattar väl du liksom att jag är ju kvar. Och kanske har det varit så här, som det ibland är för oss, att han natt efter natt har ältat det där. Varför gjorde jag så? Varför sa jag så där? Och så ser Petrus chansen till förlåtelse och upprättelse. Han som ställer till rätta har dykt upp på stranden. Han som förlåter och helar, upprättar och förnyar. Nu är han här. Och då ska Petrus fram. Han kastar sig i sjön, han springer genom vattnet på den där dyra båten i Genesarets sjö. För nu är Jesus här. Och då är det nådens år. Jesus, är du den som skulle komma? Gå och berätta vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går, spetel ska bli rena. Döva hör. Döda uppstår. Och fattiga får höra glädjens budskap. Och nu är han här. Och du och jag behöver honom.